Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Polisen åker dit och första polis som kommer på plats, det var Sören Mattsson. Den syn som han fick se, det var den värsta synen som mötte mig. Där inne i dörren i farstun låg den lilla 10-åriga flickan skjuten och med en blick som stirrade i taket. Min fru sa att hon aldrig sett mig så blek som när jag kom hem den juldagsmorgonen. Och då uppstår ett gräl. Hon säger att jag ska ringa polisen. Och där säger Lars att det svartnar för honom. Han minns ingenting mer. Trippelmord utanför Mora. Tragisk händelse. Allting stod redan väldigt, väldigt klart vad som hade hänt. Så det blir en hel del rubriker kring det. Ungefär 400 meter ifrån så hittar man kroppen av Martin Karlsson. Och han är mördad.
Fallen jag aldrig glömmer. Vinterspecial. Historiska brott i juletid. Julaftonsmorden i Dalarna. I den vanliga upplagan av podden brukar jag ju ha med mig en utredare när jag berättar om olika brott. En utredare som var med och löste fallet. Men här i vinterspecialen är det så länge sedan brotten skedde så utredarna finns inte kvar. Istället har jag med mig Rolf Wrangnert, journalist och författare som skrivit hundratals skildringar om kriminella händelser. Det är ju juletid, en period man önskar ska präglas av harmoni, frid och ett härligt umgänge med nära och kära. Men i Dalarna blev det inte så, verkligen inte. En obeskrivlig bestialisk händelse inträffar som gör att Rolf är valt att berätta om just det här fallet.
Dels så handlar det om julafton. Det är osedvanligt grymt och det har en makaber vändning 30 år senare.
Det här fallet utspelar sig 1975. Ett år både jag och Roffe minns väldigt väl. Ett år det hände mycket.
Det är ett väldigt omvälvande år. Det är så ju att Vietnamkriget tar slut, Saigon intas och Baader-Meinhof-terroristerna tar gisslan på västtyska ambassaden i Stockholm. Och det är då Bosse Holmström, legendarisk reporter, ropar sitt lägg ut, lägg ut.
Han trodde att han inte var i bild, men han var det.
Han var i bild och i direktsändningen. Det här är också ett år då, ja, eftersom vi minns det väldigt mycket själva, så är disco väldigt stort. Men Bruce Springsteen släppte plattan Born to Run. David Bowie gjorde Young Americans och ABBA släppte sitt tredje album med låtar som SOS och Mamma Mia. Och förresten, i dagarna när vi spelar in det här så har bandet Iron Maiden just varit i Stockholm. Och det var faktiskt det året då Iron Maiden bildades 1975. Och sen har en klassiker premiär på svensk tv på julafton. Nämligen Carl Bertil Jonssons julafton.
Det här med diskotrenden kommer jag så väl ihåg, för att jag gjorde min första tågluff och hamnade på Mallorca, Palma de Mallorca, och gick på diskotek Barbarella. Jag har aldrig varit så cool i hela mitt liv som just då. Det var ett superdisco. Och det här med ABBA tycker jag också är intressant, för att vad vi inte tänker på så mycket nu för tiden är att ABBA var inte riktigt politiskt korrekt.
Nej, verkligen inte. Det var ju väldigt alltså mot, ska vi säga, nästan demonstrationer mot överhuvudtaget melodi och slagerfestivaler och allt så vidare. Så att det här är ju en väldigt tid också för de alternativa musikformerna, teaterformerna och allting.
Det drog en vänstervåg över kulturlivet, och vad man inte gillade var inte ABBA per se, utan det var den kommersiella musiken.
Exakt, så är det.
Ett omvälvande år på många sätt alltså. Och också ett år med ett fruktansvärt brott på själva julafton i Dalarna. Polisen i Mora får under natten ett samtal.
Det är ett samtal där polisen får höra en man berätta om att något hemskt har inträffat. Flera personer är mördade i ett hus i den lilla orten Vattnes utanför Mora. Och polisen åker dit och första polis som kommer på plats, det var Sören Mattsson. Och han har i en intervju i Aftonbladet berättat om en syn som han fick se. Det var den värsta synen som mötte mig. Där inne i dörren i farstun låg den lilla 10-åriga flickan skjuten och med en blick som stirrade i taket. Min fru sa att hon aldrig sett mig så blek som när jag kom hem den juldagsmorgonen.
En liten flicka, 10 år gammal, ligger alltså skjuten i farstun till huset. Svårt skadad, men vid liv. En förfärlig syn. Och det slutar inte där, berättar Roffe.
Det fanns mer. På övervåningen i huset ligger en kvinna, en medelålders kvinna skjuten och en äldre kvinna skjuten. Och på undervåningen ligger en äldre man skjuten.
De är alla döda?
Alla är döda, avrättade med flera skott var.
3 döda personer alltså. En medelålders kvinna, en äldre man och en äldre kvinna. Och så en liten flicka skjuten i farstun.
Hon har 3 skott i sig, varav 1 är väldigt svårt. Det sitter i ryggmärgen och kommer också göra att hon blir rullstolsbunden för hela livet.
3 döda personer och en skottskadad liten flicka, 10 år gammal. Det är synen som möter polisen som kommer till platsen. Och mitt i allt detta kaos står en man med en pistol i handen.
Det är han som har ringt polisen, Lars kallar vi honom. Han erkänner brottet och han har ett vapen i sin hand, en tjänstepistol från armén.
Han heter Lars, han är 41 år gammal, han är officer, tjänstgör i Dalarna och har alltså tillgång till ett vapen. Och de som är döda, det är hans familj.
Det är hans flickvän som är mördad, kvinnan i medelåldern. Det är hennes mamma och hennes pappa. Och här har de firat jul gemensamt.
Flickvännen som vi kallar för Eva, det är hennes 10-åriga dotter som också blivit skjuten. Och det är Lars som gjort alltihopa. Det är han som mördat Eva, hennes mamma, hennes pappa och skadat dottern för livet. Lars och Eva träffades för 4 år sedan. Lars var gift då, men berättade inte för sin fru att han träffat en annan kvinna.
Han har tidigare varit gift. Och det har också sin betydelse i den fortsatta historien. Han har varit gift med en kvinna som vi kallar Kristina. Men sen 4 år tillbaks då så har Eva och Lars haft ett förhållande. Vilket när det uppdagades gjorde att de 1 år tidigare då har Lars begärt skilsmässa. Så han och sin nu då exfru Kristina är frånskilda sedan 1 år.
Det nya förhållandet var väldigt bra för både Lars och Eva, men inte riktigt lika bra för hennes föräldrar. De och Lars kom inte överens.
Med den nya flickvännen Eva så har det varit fantastiskt i början. De har träffats i Dalarna där han har varit på tjänstgöring. Men han har inte dragit jämnt med hennes föräldrar. Det har varit lite så att han måste sova i hallen på en övervåning när han är i det hemmet. Och Eva och hennes 10-åriga dotter har flyttat hem till föräldrarna. Så att när han ska träffa henne, då hamnar han i det här föräldrahemmet. Och det har urartat lite grann där för att bemästra de här problemen som han och flickvännen Eva har. Så har de börjat dricka ganska mycket under perioder och försökt döva och sänka aggressionsnivån och minska grälen. Som ju egentligen började bli regel, särskilt när han kom till det här föräldrahemmet.
Och nu, julen 1975, har de bestämt sig för att fira jul tillsammans med Evas föräldrar.
Men nu, julafton 1975, så har de då beslutat sig för att fira jul i föräldrahemmet. Och de har också gjort ett löfte om att vi ska inte dricka någonting, för det kommer bara bli bråk.
Och det går bra. Till en början i alla fall, på förmiddagen, men sen började urarta.
Det uppstår ett gräl mellan Eva och hennes mamma. Grälar om någonting, varpå Eva börjar dricka under dagen. Och bara för att hänga med så gör han detsamma. Sen kommer det vänner och bekanta över dit. Och på eftermiddagen så dricks det mer och mer och mer. Och det snapsas och dricks konjak. Och grälen fortsätter, bland annat då om det här med julskinkan. Att den är dåligt kokt och det är allmänt dålig stämning.
Allmänt dålig stämning är kanske en lite väl lågmäld beskrivning, för det som händer sen är bortom förstånd och normal reaktion. På kvällen, när det är dags att gå lägga sig, inser Lars att han har glömt sin pistol i bilen, hans tjänstevapen.
Han är ganska packad vid det här laget. Alltså när han grips har han 1,79 promille alkohol i blodet. Men då kommer han på att han har faktiskt glömt sitt tjänstevapen som han som fanjunkare ska ha med sig jämt. Och 2 magasin fulladdade med ammunition. Och det är inte bra, tycker han, att vapnet ligger i bilen. Och det här blir ju mest hans utsagor som polisen har att göra med. Han går ut till bilen, hämtar vapnet och går in igen.
Och det är nu det händer. Det är nu det spårar ur fullständigt.
När han går upp på övervåningen där han då ska bo i hallen på övervåningen, så möts han av Evas mamma som ser vapnet, blir förskräckt och skriker: ska du skjuta oss allihop nu? Och då uppstår ett gräl. Hon säger: jag ska ringa polisen. Och där säger Lars att det svartnar för honom. Han minns ingenting mer. Men han skjuter mamman med 2 skott. 2 dödande skott. Och Eva, som är på nedervåningen, hon hör det här bråket som har börjat. Hon hör skotten och rusar upp på övervåningen. Då skjuter han henne också. 2 skott.
Först skjuter han alltså mamman och sen sin flickvän Eva. Det sker på övervåningen i den tumult som uppstår i affekt, skulle man säga. Men nu är det tyst. Ingen mer bråk, ingen som börjar skrika åt Lars. Nu har han möjlighet att behärska sig, att låta det stanna här. Men han bestämmer sig för att fortsätta att gå hela vägen.
Sen går han ner när pappan ligger och sover och går in i sovrummet och avrättar honom med 3 skott.
3 personer mördas, 3 vuxna personer, 3 personer utan möjlighet att komma undan. En av dem sover till och med när han blir skjuten. Men det finns en person kvar, den 10-åriga flickan. Lars skonar inte heller henne. Han fortsätter.
Den stackars 10-åriga flickan hör ju allt det här, blir hysterisk. Försöker fly från huset i nattlinnet ut i den kalla vinternatten och ber: jag måste få fly. Hon ber för sitt liv, men Lars sätter 3 skott i henne också och Apollo 1 blir invalidiserande för livet.
Ja, Lars skjuter flickan också med 3 skott. Hon överlever visserligen, men 1 av skotten träffar henne i ryggraden och hon blir invalidiserad. Får sitta i rullstol resten av sitt liv. Så där sitter han nu, Lars. 3 döda personer, en skadad liten flicka. Allt på grund av honom. Men nu är skjutandet över. Nu sitter han där. Och vad ska han göra?
När han har skjutit allihop och han ser den lilla 10-åriga flickan ligga där svårt skadad, så bestämmer han sig i stort sett för att han ska ta sitt eget liv.
Han tänker alltså att han ska begå självmord, ta sitt eget liv. I sammanhanget är det ju en bizarr, fast också logisk tanke. Men han gör det inte. Han gör istället något helt oväntat, något ologiskt kan man tycka. Han ringer sin exfru. Henne han bedrog, henne han lämnade för Eva som han nu mördat.
Men på något sätt så ändrar han sig och ringer sin exhustru Kristina mitt i natten här. Han berättar för henne, jag har mördat dem, jag har mördat dem. Och säger att nu ska jag ta mitt eget liv. Men hon lyckas övertala honom att inte ta sitt eget liv, utan istället ringa polisen. Och det är det samtalet då som kommer till polisen om detta fruktansvärda, tragiska händelse.
Så Lars ringer alltså polisen själv. De kommer till platsen, ser vad som hänt och han erkänner allt ihop. Händelsen väcker förstås en del uppmärksamhet i pressen, men inte så mycket som man skulle kunna tro.
Det finns rubriker som trippelmord utanför Mora, tragisk händelse. Allting stod ju redan väldigt, väldigt klart vad som hade hänt. Så det blir en hel del rubriker kring det. Det sker också så en lite mindre diskussion i tidningarna om ska officerer får ha sina tjänstevapen även under fritid. Men för övrigt så skrivs det väldigt, väldigt lite om det.
Lars åtalas och rättegången går snabbt. Han erkänner ju allt. Han har mördat 3 personer. Han har skadat en liten flicka för livet. Straffet borde bli hårt kan man tycka. Livstid minst. Men så blir det inte. Det här är en annan tid. Så trots det bestialiska, hänsynslösa och grymma brottet blir straffet väldigt milt.
Rättegången går väldigt snabbt. Domen är endast på 6 sidor. Och han döms, och det här är alltså mitt på 70-talet, och döms han alltså till rättspsykiatrisk vård. Och det kunde man då göra om man, ska säga, hade hamnat i en alkoholpsykos och var helt otillräknelig. Och på den tiden så var det ju mycket, mycket vanligare att man dömdes till rättspsykiatrisk vård.
Nej, det blir inte fängelse. Han var ju full när han gjorde det bestialiska dådet. Han hade en alkoholpsykos, så han behövde vård, tyckte rätten. Och det fick han. En väldigt kort tid. Han släpps redan efter 9 månader. Han har mördat 3 personer, krossat livet för en 10-årig flicka och straffet blir 9 månader. Det låter helt absurt. Idag hade det blivit helt annorlunda, men det här säger en del om den tiden.
Det säger väldigt mycket om 70-talet. Att man då kunde vårda folk och att straff skulle liksom inte få kriminella att bli bättre, utan det var hellre bättre att på olika sätt vårda. Och att man utförde något sånt här, det skulle vara då en psykiatrisk behandling helt enkelt, som gjorde att man blev en bättre människa igen.
Det fanns ju någon slags underliggande åsikt i detta, nämligen att det är ganska synd om brottslingar.
Det fanns alltid skäl, man försökte ju titta till varför har den här personen blivit kriminell? Och att lite som man kan säga att det var inte deras fel, utan det kanske var samhällets fel som hade skapat de här individerna.
Han släpps efter 9 månader.
Han släpps redan efter 9 månader.
Den här domen visar alltså hur samhället såg på kriminella på den här tiden. Det brottslingarna gjorde var typ en reaktion på vad samhället hade gjort mot dem. Ett slags lågintensivt inbördeskrig helt enkelt. Och en del av brottslingarna på den tiden, de blev nästan hjältar. Det de gjorde var helt enkelt ett uppror mot samhället. Som Clark Olofsson till exempel. Han möttes med oerhört mycket förståelse i pressen. Men den tredje parten i alla brott, nämligen brottsoffren, de talades det inte mycket om alls. Som väl är har detta ändrats en hel del nu. Idag hade dådet fått mycket mer uppmärksamhet och straffet blivit betydligt strängare. Men Lars sitter alltså på sjukhus i 9 månader. Sen släpps han. Trippelmördaren är fri. Vad händer då? Jo, den här märkliga historien fortsätter. För den han kontaktar, det är exhustrun.
Och exhustrun som han ringde till när han hade mördat de tre och skjutit den 10-åriga dottern. Hon går tillbaka till honom och de gifter om sig. Och de får 2 pojkar och de flyttar till Kristinehamn. Där de lever ett väldigt, väldigt stilla familjeliv kan man säga. Han jobbar lite grann som vicevärd i bostadsrättsföreningen där de bor. De bor i 30 år i samma trerummare i Kristinehamn. Han är också ordförande i bostadsrättsföreningen under en period.
Ett helt normalt liv alltså, i mer än 30 år. Men sen händer det igen.
Och den här tragiska historien från julafton 1975, den kunde ju ha varit slut där. Men det är den inte.
Nej, historien är inte slut där. För 2012, nästan 40 år efter dubbelmordet, hände något förfärligt igen. Ingen har hört något från Lars och Kristina på ett tag.
2012, måndagen den 13 augusti, så kommer en anhörig till deras lägenhet. Där har persiennerna varit neddragna under söndagen, vilket var väldigt ovanligt. De kunde vittna om det och den här anhörige går in och på golvet hittas hustrun Kristina. Nu 76 år, knivhuggen till döds. På golvet bredvid ligger Lars, nu 78 år, med svåra knivskador.
Ja, vad är det som har hänt? Jo, polisens tekniska undersökning ger ganska snart ett troligt svar.
Polisen misstänker ganska snart att Lars har knivhuggit sin fru till döds. Och att han sen har försökt knivhugga sig själv, ta sitt eget liv, men han har inte lyckats.
Lars häktas igen, misstänkt för mord igen. Utredningen fortgår, allt pekar mot honom att han huggit ihjäl Kristina och sen försökt ta sitt eget liv.
Den tekniska undersökningen ihop med rättsläkarens intyg och vittnesmål runt omkring, att han ska ha, enligt vissa grannar, ha varit en väldigt dominerande figur. Allt tyder på att ett gräl har uppstått i lägenheten när han har knivhuggit henne och sen knivhuggit sig själv. Så allt är klart för att åtala honom.
Men ödet vill annorlunda. Det blir inget åtal.
Då, när utredningen är helt klar den 29 september 2012, då avlider han i en hjärtattack. Så något åtal har inte kunnat hållas. Men polisen har nu begreppet att ett fall är polisiärt uppklarat. Och trippelmördaren från 1975 kan nog med sannolikt beräknas vara en kvadruppelmördare.
Ja, han begick sannolikt 4 mord, den där Lars. Och jag kan inte låta bli att tänka på den 10-åriga flickan, hon som fick leva sitt liv i rullstol efter att Lars skjutit henne. Vid den här tiden, för det 4:e mordet, var hon 37 år gammal. Vad tänkte hon om att mannen som dödat hennes mamma och morföräldrar och förstört hennes liv fick leva i frihet i mer än 30 år efter det och sen mörda igen? Och vill du höra mer av Roffes berättelser så finns de som ljudböcker på nätet. Det är bara att söka på Rolf Wrangert. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av